är så gullig när du sitter redo med armarna.
Ja, det går ju så mycket på rutin nu.
Ja, men jag vet. För er som inte vet så klappar ju vi igång ljudet hela tiden. För att det, vi ska synka varandra.
Ja.
Och så räknar man ju in och så klappar man. Och så Martin, gulliga Martin, kan liksom fixa det. Men ja, det är bara att Johanna är så söt när hon laddar in för sin klapp.
Jag sitter redo med händerna på spänn.
Ja, men precis.
Vill synka.
Åh, gud. Hur mår du?
Hur är det?
Jo, men det är bra. Hur mår ni, tänkte jag säga, men man får inget gehör. Det känns också väldigt roligt att fråga dig hur du mår när vi träffades för en timme sedan.
Ja, jag vet. Ja. Nej, men jag stressar runt här precis. Jag tänkte det kunde vara kul att veta lite för lyssnarna. För jag fick ju lite hastigt en fråga från min bror om jag kunde gå ner på stan. Jag bor ju mitt i stan, han gör inte det, han har barn och så. Men jag kunde köpa en outfit till honom. Och då hade jag typ så här 20 minuter på mig att köpa den, sätta ihop den och sådär. Och jag bara så, okej, vad ska man välja? Vad är inne nu? Vad ska man ha som kille? Så då ringde jag min stylist Elsa Berggren och frågade vad man skulle ha. Men vi lyckades ganska bra ändå.
Ja, jag tycker det blev bra. Jag tror det. Jag vill ha bildbevis sen.
Ja, precis. Men vi kom fram till att det som alltid funkar, nu pratar vi liksom klädstil på killar, det är en overshirt.
Mm. Mm. Och så här, jag sa då en overshirt, en under en, tänker en piqué, fast inte en, inte med knappar utan bara en liksom med lite struktur på.
Eller en, menar du typ med frotté?
Ja, nej, alltså inte frotté, det är ju väldigt somrigt. Det behöver inte vara det, utan typ så här en stickning. Nej, men jag vet inte. Du fattar vad jag menar.
Mm, ja.
Ja. Och eller en t-shirt typ turtleneck och sen bara,
men nu pratar du kinesiska, alltså
turtleneck, det är en t-shirt, en helt, eller det behöver inte vara en t-shirt, det är liksom att det är som mudd runt halsen på
en bred mudd.
Ja, exakt. Så den
det lärde jag mig idag att det var viktigt.
Ja, att den går upp lite grann liksom. Inte långt, men det ser lite mer klätt ut.
Mm.
Än att det bara är en sydkant liksom. Och så ett par snygga jeans eller vad heter det, kostymbyxor eller någonting, fräscha sneakers, sen är vi hemma.
Sen är vi där.
Gud, alltså, jag
vet
folk
om att du har jobbat?
Alltså, jag vet inte, jag kom på det nu. Alltså jag saknar verkligen att leva ut mitt klädintresse. Det är tråkigt.
Men du jobbar ju i Faluns stora, tänkte jag säga, stora. Ja.
Nej, men jag jobbade ju på byxshoppen i Falun i jättemånga år. Gjorde jag.
Mm.
Och loved every minute of it.
Mm. Nej. Vad är det för typ? Vad är byxshoppen för typ av kläder?
Mm, det är multibrand kallas det. Så vi sålde bland annat typ Acne, Tiger of Sweden, Samsö, Ledö, Knowledge, alltså allt möjligt.
Mm.
Ja.
Var det många som, eller var det så här mest medelålders folk, eller var det ungdomar, eller
nej,
vem var
medelålder målgruppen? Och uppåt skulle jag säga.
Mm.
Skulle jag säga.
Var det många som kom in så här och bara, jag har ingen aning vad jag ska på mig, snälla hjälp mig.
Ja, det skulle jag nog säga. Också typ mycket, alltså många som, alltså jeans köper man ju inte ofta om man inte heter Elsa Berggren och har hela
ett antal.
Ja, ett antal. Men annars köper man väl inte typ byxor och jeans jätteofta, tror jag.
Nej.
Och då var det också så här, folk kunde komma in med sina jeans och bara, jag köpte de här för 10 år sedan, jag var likadana. Man bara, ja, då går vi här, Levi's 501.
Men är inte det jättetypiskt killar? De ska ha det som funkar. Då vill de ha likadant igen. Alltså äldre män typ, har jag en känsla.
Ja, men alltså tjejer likadana. Alltså min mamma är ju typ likadan också. Hittar hon att hon gillar, då har hon
väl. Ja, men faktiskt, alltså det är faktiskt samma.
Alltså jag är likadan där också. Alltså hittar jag, alltså jag tror jag har typ Nej, men alltså jag hittar ett par kostymbyxor från Filippa K. Nu har jag typ i alla färger.
Jo, det är faktiskt sant.
De färgerna man behöver.
Ja.
Men nu, de som vet min stil nu, så alltså, sätter jag ju inte på mig ett par kostymbyxor. Men av den anledningen så tänker jag så här, jag kanske inte använder kostymbyxor nu, men jag kommer garanterat komma in i en period i mitt liv när jag kommer vilja ha kostymbyxor igen. Så jag liksom, jag, det är sådär när jag ska rensa min garderob, vilket jag också håller på med just nu, så känns det som att jag liksom har ett försvar för varje plagg. Att jag liksom, jag debatterar med mig själv och så bara, har jag använt det här det senaste året? Nej, det har jag inte. Kommer jag använda det? Ja, någon gång. Någon gång kommer jag det. Ja.
Men när det har gått så många år att man inte har använt den och kommer till slutet där man bara, jag kan, nu gör jag mig av med det här. Ja, då kommer det ju alltid en månad senare när man behöver dem.
Ja, varje gång.
Eller hur?
Mm.
Mm. Så man är också rädd för att göra sig av med dem, för man kan ju faktiskt ångra sig.
Ja.
Det var kul om du stylar mig någon gång.
Oj, vad roligt.
Vad hade du klätt mig i?
Jag Nej, är ju nu, så här att... nu känner jag ju dig för väl. Alltså, fattar du? Nu hade jag nog inte liksom kunnat gå till Locko för att jag vet ju vad du gillar och inte liksom.
Men om du skulle ta två, du skulle ta en när du känner mig och sen en när du inte känner mig och bara så, detta hade jag passat i. Alltså verkligen vad du tror att jag hade passat i. Jag är ju ganska oklädd intresserad, vilket du också har märkt. Alltså jag följer ju inte trender så mycket och skrattar. Tack!
Nej, men alltså grejen är så här, jag följer inte heller så här, jo, jag följer inte trender för att jag har så här kollat, det här trendar just nu, utan jag tror bara man blir så här, du blir också influerad av saker även fast du inte vet att du blir det.
Ja, 100%.
Ja, typ som nu, jag köpte en jacka när jag var i USA och jag bara såg den direkt, jag bara okej, den där måste jag ha. Och sen var jag ute i Malmö med ett gäng tjejer och så bara, ja, typ tre pers hade likadana jackor. Nej, men ish. Och jag var så här, och jag hade ju inte tänkt på att det är ju klart jag tycker den är snygg för att den har liksom passerat. Men det var ju, jag såg den liksom inte förrän den hängde där. Eller fattar du vad jag menar?
Jo, ja. Men det kan känna igen mig.
Har du sett filmen Focus?
Jag vet inte på rak arm.
Då ska de lura någon med ett nummer. Men ja, kolla på Focus. Det är jättekul. Och så typ sa han så här, ja, nej, vi har fått han att vilja välja nummer 55 hela dagen. Så vi har så här, han har åkt en taxi som hade nummer 55. Alltså allt var 55. Han såg en tavla där det stod 55 på. Allt möjligt.
Okej. Okay. Hade de riggat så han skulle se det, menar du?
Ja.
Aha, för att han undermedvetet skulle
Exakt,
välja min.
Exakt, för att han undermedvetet skulle välja det här numret. Ja. Kul.
Oj, så det är mer som en dokumentär då? Eller är det en spelfilm?
Nej, det är en spelfilm. Men det är bara roligt.
Ja, det är intressant. Men vad hade du klätt mig i? Vad hade du...
Ja, vad jag hade klätt i? Jag vet inte, nu ställer du så svåra frågor.
Jo, men du har tänkt på det här. Alltså
ljusa jeans, för att det vet jag att du tycker om. Sen hade jag, alltså jag kan typ ändå se dig i så här, tänk dig en typ så här lite spetsigare så här fin sko. Det skulle jag kunna se dig i faktiskt. Inte sneakers. Okay. Jag vet ett par jättefina. Och sen nu är det ju så här, nu är det vinter, så då tänker jag ju mig någon stickad tröja typ. Fast du skulle också kunna ha den typ över en vit skjorta eller någonting. Eller typ en, nej. Jag tänkte säga en oversized kavaj, men det hade nog, du hade inte drunknat.
Men jag har ju det ibland.
Jo, men den är ljus. Det är en annan sak om den är svart så här med axelvaddar och sådär. Det...
Ja, okej.
Okay. Ja, nej, då hade du drunknat. Och de du har, de är inte oversized på det sättet. De är slappa, men det är inte det här fyrkantiga oversized.
Nej, för mig är det jätteoversized tycker jag. Det är liksom, det är min gräns liksom, där går den.
Åh gud, det är som så oversized. Alltså allt jag har köpt från 2021 till nu är ju liksom XL typ.
Ja.
Alltså
ja,
jag kan ju lätt gå in på herravdelningen och köpa en t-shirt som är storlek large, för att jag bara vill att den ska vara enorm.
Men du är liksom lång och slank, tänkte jag säga. Men liksom, du har ju den formen. Jag är liksom kort. Det är lite svårare att ha oversized då, tycker jag. Utan att bli bullig, liksom.
Ja, det beror på vad. Men ja, du måste nog mer följa regeln att pösigt upp till, tajt ner till, pösigt ner till, tajt upp till. Jag kan ju ha pösigt på pösigt.
Exakt.
Och ser fortfarande,
exakt, och liksom, du är skitsnygg i det.
Ja, eller så är det bara att jag, det är den jag har på mig. Så det...
Men jag kan tänka mig det, en skjorta under en sticka. Det hade jag faktiskt för mycket, det var länge sedan jag hade det. Ja. Men det kan jag tänka mig, det gillar jag.
Och så ska det vara en sån här vit skjorta som är lite krispig och också lite, ja, bra.
Mm.
Mm. Har vi landat i något nu?
Det är taget, ja.
Ingen var intresserad av det här.
Nej. Okej, okay, next!
Tillbaka till hästar igen.
Mm.
Alltså jag vet inte hur länge, jag tror jag har hypat Badoo nu på Instagram i alla fall de nästa 10 dagarna typ.
Mm.
Hur bäst han är och fantastisk och allt sånt. Och så snackade vi i stallet. Jag bara, ja nej, jag vet inte vad jag ska göra när jag trimmar honom. Jag rider i 10 minuter och allt fungerar och jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara, jag ska fan fråga Linnea vad jag ska göra. Och så garvade vi lite åt det och så kom jag tillbaka nästa dag till stallet och bara, ja, jag frågade då Linnea då. Jag literally skickade ett meddelande som det stod, kanske världens dummaste fråga. Men vad gör man när allt fungerar?
Yeah.
Alltså han gör byten i typ av fjärde. Han gör förvänd galopp. Han saktar av. Han får, alltså, du vet, så han, övergångarna är bra. Han flyttar för sin... Alltså så här, jag kan typ inte riktigt komma på något konkret som jag känner så här, okej, okay, det här behöver jag mer av för att jag ska kunna hoppa felfritt liksom. Okej, okay, jag kan göra allt för att få högre kvalitet än nu liksom svungare trav, mer sådär. Men jag, så här, jag har inte stött på någon konkret övning jag inte liksom behärskar.
Mm.
Annars kan det ju vara så här, okej, okay, jag fastnar här och håller på med mina skänkelvikningar. Mm. Eller vad det nu är.
Mm.
Så här, och så nöter vi det ett tag och så funkar det. Men han funkar ju.
Mm.
Liksom.
Mm. Det är något så här väldigt privilegierat, tänkte jag säga, problem. Men att så här, okej, okay, allt funkar, vad ska jag göra nu?
Men du måste ju känt så med Kalle också, att så här, ja, idag ska jag vara ute och motionera honom.
Liksom. Jo, det har jag absolut känt någon gång.
Ja. Yeah.
Mm.
Och nej, men i alla fall. Så då frågade jag den det. Och så pratade vi en del om det. Och så kom jag fram till att jag borde blanda in lite mer hinder i mitt markarbete, vilket jag med andra hästar tycker att jag är väldigt bra på. Men typ när jag känner att det sitter med Badoo, då är jag så här, jag behöver väl inte hoppa liksom. Men det är just det jag måste liksom underhålla. Så jag hoppade honom idag och då har jag inte hoppat honom på ett tag och då märktes det att det är jag, det behöver underhållas. För han var pigg.
Mm.
Och sen i och med att han är spooky så fick jag det tipset också, att så här, slänga in lite vattenmattor och grejer. Så det har jag gjort nu, lagt in vattenmattor under alla cavalettis och sånt. Och sen snackade jag lite mer med henne om typ så här, hur länge man bör rida.
Mm.
Och jag kom fram till att jag tror att jag behöver typ 15 minuter aktiv ridtid.
Mm.
På honom.
Efter...
Sen behöver jag inte så mycket mer.
Utöver fram- och avskrittning menar du?
Ja, men precis. Mm. Skritta av, skritta fram.
Mm.
Jogga lite, galoppera något varv. Men sen liksom, när jag har honom i arbete.
Mm.
Så liksom 2 stycken 7-minutare.
Mm.
Ja.
Ja.
Sen är jag ganska sett.
Sen är klart.
Ja.
Mm.
Eller hur tänker du?
Ja, absolut. Jag håller helt med. Jag tror att man ibland sitter lite för länge för att. Och att bara så här, när någonting är bra, stämmer av. Och sen så bara, okej. Okay, ja. Alltså, man behöver inte göra det så komplicerat. Men vad stämmer du av på de 7x7?
Jag skulle nog... Första... idag gjorde jag så här. Första 7 skulle jag säga att jag stämde av övergångar. Travgalopp. För han vill gärna göra så att han samlar galoppen väldigt, väldigt mycket innan det blir trav. Jag vill liksom inte att han gör det.
Just det. Han är väldigt lätt att samla galopp på, alltså.
Ja, han är otroligt lätt att samla galopp. Han kan ju samlas så han står på stället liksom.
Jag skulle precis säga, alltså stå på stället och galoppera är ju typ det lättaste på honom, känns det som.
Det är, alltså transition från femmans växel till fyran, trean, tvåan, ettan, det är det svåra. Men när han väl är på tvåan, alltså då kan man ju ligga på en och en halv liksom.
Mm.
Men i alla fall, så det checkar jag av, lite övergångar. Sen gjorde jag bågar i förvänd. Sen gjorde jag bågar med byten. Och sen gjorde jag lite flyttningar i trav. Ja, och det fungerade.
Mm.
Så det var typ det. Men sen kan jag också så här, om jag, och sen började jag hoppa idag. Och då hoppade jag liksom en kortare runda, typ 4 gånger kanske. Eller något sånt.
Mm.
Och sen hoppade jag igenom kombinationen några fler gånger, för han fick lite raket i röven.
Mm.
Så den hoppade jag igenom kanske 2-3 gånger. Och sen kommer jag nog göra typ samma imorgon. Och sen ska han tävla på lördag.
Mm. Just det.
Så det är min plan. Mm. Och för er som undrar, det är liksom inga höjder vi pratar om nu, utan vad kan jag hoppa till idag? Kanske 70?
Mm. Ja, verkligen.
Ja.
Det är ett extra galoppspån.
Ja, men precis. Så det är verkligen inte... Och jag heller inte... Jag spänner verkligen inte bågen på honom, utan jag så här, vill verkligen att han rullar över hinderna. Alltså så obemärkt som möjligt.
Mm.
Ja. Men är det en dag jag inte hoppar, då skulle jag nog göra samma sak första 7 minuterna. Andra 7 minuterna skulle jag nog... Jag gör jättemycket byten på Vadå, för att han haft svårt med byten innan. Så att jag vet att vissa går den vägen att de gör inga byten alls, för att man inte vill göra hästen typ het i byterna. Jag har kört den metoden att jag gör jättemycket byten och ser till att de verkligen, verkligen sitter. Så det hade jag nog gjort mer av. Liksom. Och sen... Nej, det är nog typ det.
Mm.
Och också öka, minska mycket. Och han blir, Vadå blir liksom aldrig så här, han blir aldrig stressad skulle jag säga. Han är jättehet, men på verkligen det perfekta sättet. Mm. Han blir aldrig het så det kokar över. Så man kan lätt göra övergångar på honom utan att det blir, att han blir liksom, han blir inte så här vass stressad som jag vet att vissa andra hästar kan bli av att man gör för mycket fram tillbaka, fram tillbaka. Vissa måste bara så här, här har vi ett tempo och det fungerar bra. Kanske en växel upp, kanske en växel ner. Men Vadå blir faktiskt väldigt bra av att göra gasa på, hålla ihop, gasa på, hålla ihop.
Mm.
Ja, du fattar.
Mm. Men, ja precis. Och sen så blir det ju tävling i helgen och då ska du tillbaka till samma ställe som du var på förra veckan.
Ja, exakt. Och jag har tänkt att bara rida lördagen.
Mm. Mm.
Ja, det är min plan.
Ja, och jag ska med.
Jo, det blir jättekul. Vad skulle du säga att du checkar av med dina hästar? Om du liksom... Eller så här, ett normalt pass. Hur lägger du upp det?
Har inte vi pratat om det här?
Det kanske vi har, men jag undrar ändå. Du fick ju en... Ja. Tänk dig Fia nu då. Fia och Bado är ändå lite... lika liksom.
Mm, precis. Men jag typ jag är nog på, alltså just för mig har det nog ändrat lite, alltså i perioder, för det känns som att jag har fått så mycket insikt den sista tiden så att jag utforskar nog ganska mycket fortfarande och ser vad som är bra och vad som passar och så där. Alltså nu är jag ju väldigt mycket för rakriktningen eller så där. Men mycket typ att jag är mycket lösgörande alltså i början. Jag tycker mycket typ som du också gör, som du bad mig göra på Bado när jag red honom. Alltså mycket typ så här höger och vänster och lite bågar och alltså såna saker. Mm. Sen har jag börjat bara göra, du vet att hon har ju lite problem med att liksom backa rakt, eller om man säger, hon skjuter ut liksom gärna. Alltså jag försöker bara typ så här göra, att bara backa några steg på henne gör typ att hon löser upp. Alltså det är precis som att det är något lösgörande i ryggningen liksom som gör att att hon blir lite mer lösgjord. Så det har jag gjort någon gång. Men sen nu, typ sista tiden, har jag ridit typ från början, alltså gjort mycket skrittjobb, mycket mer än vad jag gjort tidigare, alltså längre och mer, så att jag känner att jag har henne både lösgjord och lika mycket på båda tyglarna och typ följer mina skänklar. Jag har gjort mycket, du vet, så här på volten, att jag har gjort en fyrkant i volten, så att jag har liksom vänt henne för mina hjälper, för att jag har ju insett det att jag rider mina hästar med alldeles för lite hjälper ifrån mina ben. Alltså så, jag rider mycket så här på känsla, att jag liksom så här, jag vänder, men det behöver inte vändas exakt där jag ber dem vända, utan jag kan vända lite på fil liksom. Så då har jag tränat mig verkligen att vända där jag vill att de ska vända och få med sig yttersidan, men också liksom vara mjuka för innerhjälporna. Och alltså inget konstigt, jag ridit till en början med mycket innanför spåret, bara så att jag liksom har henne rakt där på långsidorna och kortsidorna. Sen i galoppen, då har jag också gjort lite öppna och lite volter. Bara alltså, basic. Men sen framför allt i galoppen så har jag gjort det som du också var på med lite om, med serpentinerna. Ja, gjort lite förvänd galopp har jag gjort sista tiden. Alltså jag har typ inte gjort något speciellt, utan jag typ alltså, mer bara utforskar lite vad som passar. För jag tror inte jag har hittat den perfekta alltså det perfekta upplägget att rida henne på, tror jag. Nej. Om jag ska vara ärlig.
Jag kom på det, ett galoppjobb jag gör ibland. För att jag tycker ofta det blir lätt så här att man fastnar efter fyrkanten och så gör man en volt och så gör man en halvt igenom. Så gör man en snett igenom och sen kanske man rider en kvartslinje, men sen står det lite hinder i vägen. Och du vet, så. Något jag har gjort, alltså ganska ofta, det är att man har ju ofta någon runda på tävling som man har haft i huvudet. Eller som man minns liksom. Då brukar jag rida den. Fast smart. Utan hinder liksom. Och så rider jag den så som jag har tänkt att så här, okej, jag måste rida tre steg fram på linjen, tre steg tillbaka på linjen. Så jag rider min bana. Om vi säger typ den tävlingen jag gjorde i onsdags. Om jag minns den rundan, då kan jag absolut rida den banan, fast utan hinder. Fattar du vad jag menar då?
Men
jag rider verkligen som, och så kan man kolla ut liksom ett hovspår i backen där jag tänker så här, där står det ett hinder.
Ja, det är jättesmart.
Och så rider man. Och sen när man har hoppat hindret innan situationstecken, så lättar man i tygen två steg och sen börjar man jobba igen. Och så lättar man i tygen två steg och så börjar man jobba igen. Ja, men du fattar vem jag är. Då blir man lite påhittig i sitt markarbete. Jag tror det att hästarna gillar fan inte heller att springa runt alltså.
Nej, det är väldigt sätt att hamna där.
Kan ju de där vägarna. Att liksom, ja.
Ja, det blir ganska ineffektivt. Alltså så, det är ändå så här att ha ett syfte med varje sak man gör ger ju så himla mycket mer, och då behöver du inte sitta och traggla i 30 minuter, utan du kan vara effektiv i 15 minuter liksom istället. Precis. Vilket sparar både alltså fokuset för oss, lättare att hålla fokus, spara hästarnas meter, alltså så man får jobbet gjort, men mer effektivt. Nej, jag är helt
Det pratade ju om det idag i ridhuset, att det är ju så här, man kan ju inte träna en häst som man själv går på gymmet liksom. Nej. Kan ju inte bestämma så här, idag ska jag träna. När jag har frågestunder kan jag få jättemycket frågor så här, hur ska jag träna upp ryggmuskulaturen på min häst liksom? Det är så här, det finns ju inget sätt som gör att hästen bara tränar ryggen eller bara tränar höger bak liksom. Utan det går hästen rätt och i balans, då kommer den ju träna hela kroppen. Så det är så här, det är inte det att den fysiskt kan bli stark, alltså jo, det kan den ju bli i sitt höger bak, men det är ett resultat av att den går rätt. Det är inte för att du är så här, jag sparkar på högersidan varje gång den stoppar ner höger bak liksom. Det är inte så man det är inte så man gör, utan eller köper du vad jag menar? Nu när vi pratar om att så här, att rida länge inte är nyckeln, utan rida rätt är nyckeln. Alltså jag tror att jag kan fatta att man ska träna hästarna i kondition och allt sånt där för fälttävlan liksom. Typ om man gör en sån grej. Men förhoppning i de klasserna vi, i alla fall de klasserna jag rider, tror jag fasen inte hästen behöver mycket. Alltså, Jag tror inte den behöver mycket fysisk träning för att klara av en 1,10.
Men märker du någon skillnad på dina hästar? För du, i Falun har ni ju mycket, alltså du kunde rida ut kanske lite mer, men du har mycket mer terräng, alltså backar och så väl i Falun. Vilket jag kan tänka ändå är en bra styrka typ för, men även för bakpartiet liksom, och stärka knä och sådana saker. Märker du någon skillnad i det? Alltså att de har...
Alltså jag får nog tänka tillbaka på vart jag har haft hästarna under min liksom... Jo, det vet jag att jag pratade med dig om också, att jag har ju inte stött på någon gång under tiden jag varit i Skåne att jag kan ut och galoppera upp för en backe så hästen blir, man känner att de tar ner på farten. Alltså precis som om jag skulle springa själv upp för en backe, så kan jag ju springa ganska fort i början och så liksom gå musten ur. Det har jag ju inte känt på mina hästar på nu, ja, vad blir det då? 9 månader. Och det saknar man ju. Alltså, galoppera upp i, mitt i vintern för, upp för berget. Liksom. Och sen är man klar. Och också väldigt, liksom, väldigt nyttigt för hästhuvudet, tror jag.
Tror
jag ställer ju egentligen inga krav. Nej. Mer än, här ska vi galoppera upp. Liksom.
Mer att de får ty sig. Liksom.
Exakt. Och jag vet ju typ hur... Alltså jag skulle typ kunna jämföra lite med Harris här, Zoomies. Att det är klart jag kan trötta ut honom av att så här, här, lyssna på mig, gör sitt, ligg, spring runt den där, var med mig här. Alltså, sån träning kan ju få någon trött i huvudet. Men typ som idag när han var ute i ridhuset och sprang med Nelly, då blir han ju trött i kroppen utan att han har tänkt. Och den typen av träning tror jag faktiskt är jätteviktig för hästar.
Tror jag också är jätteviktig. Det jag skulle säga det till dig, jag glömde säga det till dig, men vi har ju faktiskt, alltså jag tror det typ tar en kvart att köra, så har vi bra backar. Jag tror det är typ i Kullaberg. Det är inte på Kullaberg, men typ bredvid. Så jag skulle vilja åka dit lite oftare, att man kan bara lasta och köra dit faktiskt.
Ja.
Och just med backträn, för vi har ju inga backar där vi är liksom. Vi har ju bra... galoppväg, eller du har hittat bra galoppvägar nu också, som jag inte kände till faktiskt, men inte backar, så
ja.
Jag tror det är jättebra.
Nej, så det är den typen av träning. Och sen, alltså har man, jag hade ju en del hästar på lösdrift liksom ihop, och det får man ju otroligt mycket gratis av. Nu är det ju liksom, alltså går hästarna ihop, de gör av med så mycket mer än liksom dum energi, eller fattar du vad jag menar? Det som jag kanske löser, alltså nu lösgalopperar jag ju mina hästar ganska mycket också, bara för att liksom få den här tiden de springa fritt, röra sig, ta ut sig lite grann liksom.
Ja, precis. De är ju hästar, de behöver rörelse och sådär, och när det är vinter och det är is och det är, alltså det är många hästar som vintertid framförallt, men också sommartid, men många som också bara typ står stilla i hagen liksom, och bara det att få dem att galoppera fritt så som det är faktiskt ganska nytt för mig. Jag har inte lösgalopperat mina hästar på det sättet tidigare, men jag märker faktiskt väldigt stor skillnad alltså när
men
de är...
det är faktiskt jättekonstigt. Tänkte du på det idag när jag hoppade Badoo? Knappt svettig. Alltså knappt. När han lösgalopperar. Jättesvettig. Hur kan det vara så?
Nej, men jag tror att de tar ut sig, för de galopperar ju ganska, alltså på instinkt, ganska mycket framåt. Alltså i liksom ren, hur ska jag säga, ja, men på sin instinkt framåt liksom. Vi kontrollerar ju ändå varje steg typ. När vi rider dem, det blir en helt annan grej när de bara får springa fritt liksom, med hela kroppen och du vet, halsen är ute och de galopperar på och...
Jo, det är sant.
Jag tror att det är det.
Ja, det
alltså.
Går nog väldigt mycket snabbare när de springer fritt än när man...
Ja, framförallt.
Vad är det man säger? Det man vinner i tid förlorar man i distans eller något sånt där. Alltså så springer man... Nej. Fan, det finns någon sägning. Jag tar tillbaka allt jag sagt. Nej. Alltså det jag skulle landa i, att desto snabbare du springer, desto kortare...
Oj, nu dog Elsas mobil här. Nu får vi ta och ringa upp.
Det jag ville landa i, att desto snabbare du springer, desto kortare sträcka orkar du ju springa.
Ja, exakt. Så är det ju verkligen.
Och desto långsammare du springer, desto längre orkar du springa.
Exakt.
Så jag måste ju bara rida väldigt mycket långsammare än vad han löskaloperar.
Mm. Exakt. Jo, det tror jag. 100%. Ja. Mm. Men jag tror lika viktigt också kopplat till det du sa innan, att man rider kortare pass och mer intensivt också, och att när man gör, alltså när hästarna är bra, bara att så här kunna checka av och sen lämna det. Jag tror också ibland att när det inte är bra, att man sitter ändå för länge. Förstår du vad jag menar? Att man sitter och tragglar tills man tror att man ska lösa det, men vägen är nog lite längre än vad man kanske tror, så man är väldigt godtrogen i att man tror att man löser det, och så blir det kanske att man sitter länge, och så kanske det blir lite stress inblandat, och så blir det lite så här kanske frustration kan lätt komma. Det vet jag, FK lärde mig väldigt tidigt att när det inte funkar ibland, man gör ett försök och man testar självklart, men sen att man bara typ så här lämnar det för dagen fast att man inte har ett fulländat pass. Det har gjort så stor skillnad för mig, för att då tänkte jag liksom att okej, jag lämnar det idag, men så plockar jag upp det imorgon. Och många gånger så löste det sig dagen efter för att jag bara kunde lämna det. För man har ju ett pass imorgon liksom, man får inte glömma det. Allt behöver inte ske direkt.
Nej, också, jag tror aldrig jag har använt begreppet du måste bena ut det så många gånger sen jag träffade dig. Alltså. Att så här, allt man gör är så här, okej, men ta isär det här. Vilka bitar behöver du för att det här ska fungera? Liksom?
Mm. Det är ju bra.
Ja. Ja, det är ju bra.
Ja.
Alltså, det är klart jag tänkt på det förut, men inte liksom så konkret.
Nej. Nej.
Ja.
Ja, men det är ju bra. Det är kul. Ja. Jag tror det är viktigt.
Men du, Johanna och lyssnarna, jag måste vara helt ärlig mot er. Jag glömde min dataladdare i Falun. Och jag ser nu att det tickar neråt. Så jag tänkte vi gör så här. Att vi avslutar det här snacket här. Och sen läser vi upp en lyssnarfråga istället. Som vi spelar in på telefonen. Så jag tar det helt på mig att kvaliteten kanske inte håller exakt samma mått som det gjort de första 30 minuterna av veckans podd. Men ja, så vi lämnar här helt enkelt.
Ja, så kör vi en fråga helt enkelt.
Det gör vi. Ta.
E6an norrut.
E6an norrut. Nej, men nu sitter vi i bilen på väg till tävling och det är lördag idag.
Ja. Två dagar efter att vi spelade in vårt förra avsnitt. Eller förra delen.
Förra delen av avsnittet. Så det här blir lite så här, nästan lite livepod.
Ja, det var din idé. Ja, jag tyckte det var jättebra. Det blev väldigt trevligt.
Det är ganska roligt.
Ja.
Ja, så vi är på väg till Halmstad på Bado ska hoppa en 1,20 här. Är tanken?
Ja.
Och sen i och med att vi alltid snackar hästar och ridning när vi sitter i bilen, så tänkte jag att då kunde vi blanda in er lite grann.
Ja, men exakt. Vi har ju fått in lite frågor sista tiden här. Så vi tänkte att vi ska köra en fråga som har kommit in.
Shoot.
Yes. Ni pratar ju mycket om er tränare Linnea i podden. Och jag hade en fråga kring det. Eftersom att ni verkligen tycker att hon har hjälpt er och så vidare. Skulle inte ni då kunna förklara lite mer i detalj på vilket sätt hon har förändrat er ridning? Och vad hon gör som är speciellt eller som är bra? Det vore väldigt intressant att höra. Alltså typ på ett sätt kul fråga. På ena sekunden tänker jag så här, det enda vi gör är att prata om Linnea. På andra hållet så tänker jag också här, vi har nog aldrig typ på riktigt kanske brutit ner det.
Nej, det tror inte jag heller att vi har. Alltså jag tror att mycket så här lyser igenom i det vi pratar om, att hästen måste vara framme för skänken och jarjarjara, sånt som jag tror att alla säger liksom.
Ja.
Och sen är det klart att vissa, eller om jag säger så här, oavsett vilken tränare man rider för så kommer den ju ha en röd tråd, liksom ett system.
Mm.
Och det som jag gillar med Linneas system, eller det jag fastnar för liksom, är ju att jag tycker att det makes sense.
Eller fattar du vad jag menar?
Ja.
Det är väldigt enkelt och simpelt.
Det är väldigt enkelt och väldigt simpelt, och det är liksom inga konstigheter, och det är inte...
det är inte svårt, utan det svåra är ju att rida bra. Mm. Det är verkligen det svåra. Det är inte avancerat i övningar eller i tankesätt eller någonting, utan det är så här, du ska kunna värska din ridning så du får de här bitarna att falla på plats. Liksom.
Ja.
Och sen tror jag att, alltså, jag tror att typ alla vill dit. Eller fattar du vad jag menar? Alla vill att hästen ska vara framme för skänken. Alla vill att de ska vara lösgjorda undan in i skänken. Ingen vill att hästen ska flyta iväg när man gör volt. Man ska ha koll på ytterbogen. Den ska bära sig på sina bakben. Det är viktigare att den bär sig på sina bakben än att den springer på tygen. Allt sånt här säger ju alla. Liksom. Mm. Men det som har gjort skillnaden för mig med Linnea är att hon verkligen ser förbi allt annat än det som inte är hennes ABC. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Hennes filosofi utgår från alltså något som hon kallar ABC. Och A1 står ju för framåtdriften. Mm. Att först och främst så måste hästen vara ärligt framme på skänken och den måste bjuda framåt. Egentligen. Alltså enkelt förklarat. Och sen B är rakriktningen. Att hästen alltså är rak. Och det är också så typ om hästen, alltså det är ju, där har man ju kanske lite olika. För att alltså, framåtdriften kan ju hjälpa till att få hästen rak. Det är väldigt svårt att hålla hästen rak om hästen inte driver framåt. Och tvärtom också, att hästen driver ju mycket mer enkelt framåt om den är rak. Och så de går ju ihop med varandra lite.
Jag brukar, när jag förklarar det här för mina elever, just A1 och B1 är framåtdriften och rakriktningen, så brukar jag förklara det som att man cyklar. Så att det är väldigt enkelt att cykla rakt om du trampar samtidigt.
Mm. Ja, men
och om du inte trampar på, om du inte ser till att något driver, då blir det ju väldigt vingligt. Liksom.
Mm.
Men trampar du på och det går, alltså nu jämför jag med en cykel och det går fort, då kan du ju cykla utan händer.
Mm.
För att du har så mycket framåtdrift. Liksom.
Mm.
Så då går det rakt.
Mm.
Medan desto långsammare du cyklar, desto mer måste du parera med styret. Liksom.
Ja, jättebra jämförelse.
Så där är liksom en del som makes sense. Och också i rakriktningen där som Linnea lärde mig, som jag aldrig tänkte förut, att börjar du mixa med, jag säger inte att det är fel, för jag använder också liksom att flytta rumpan på hästen ibland, men just när du jobbar, man säger att du jobbar en yngre häst och du jobbar just framåtbjudning och rakriktning, då kan du inte börja flytta på rumpan på hästen, alltså flytta den undan skänken, alltså att rumpan ska gå undan skänken samtidigt som du tränar din framåtbjudning, för då mixar du med framåtdriften.
Mm.
Det viktiga är att hästen springer och sätter båda bakben under sig liksom.
Mm.
I framåtbjudning, och du kommer aldrig kunna flytta hästens rumpa till att springa rakt, utan den måste först driva och då kan du flytta bogen efter bakdelen.
Ja.
Och inte bakdelen efter bogen.
Bra inflyck.
Mm.
Och sen C.
Balans.
Balans.
Ja. Och vad är då balans? Bryt ner det, Johanna.
Nej, men jag tänker också att när du har framåtdriften och du har rakriktigheten, så har du också balans i hästen. Men att som vi har pratat om tidigare med balansen, att hästen varken är på bogarna eller att den går på sidorna eller att den på annat sätt är ur balans, är ju en förutsättning för att du ska kunna, alltså som i vårt fall, vad är vårt syfte egentligen? Vi vill rida felfritt och hoppa liksom snabbt och felfritt och liksom rida en bana. Man säger alltid att man rider en bana i balans. Så jag vet inte om man ska göra det mer komplicerat än så, men balansen blir ju ett resultat av jobbet, gör att hästen är framme på skänken och att den är bak och att den bjuder ärligt och ja. Eller vad skulle du säga?
Ja, jag håller med dig helt. Och jag skulle nog också vilja flika in där med att typ balans är väl den delen som är den mer komplicerade för ryttaren, mer än bara framåtbjudning och att hästen springer rakt. För ska du rida hästen i balans så kräver det en viss känsla mellan hand och skänkel.
Mm.
Och att du kan rida hästen upp till handen liksom, på ett bra sätt. Du ska inte använda skänken upp till handen så den blir instängd. Och du ska inte använda skänken upp till handen så du bara går fortare. Utan du måste liksom ha en avvägning av
hur mycket ben kontra hand behöver jag för att hålla ramen inom balans liksom.
Ja, och att hela tiden känna av när hästen är ur balans. Alltså man kan säga, om man skulle typ, bara om man skulle förenkla det, du får rätta mig om jag har fel, men om en häst är i balans så galopperar den i det här fallet med alltså jämna antal galoppsprång, jämna galoppsprång utan att den går för fort eller att den bromsar ner. Eller?
Mm.
Ja. Och om jag typ, som jag tänker lite på Fia, jag har Fia i huvudet nu, hon springer ju väldigt lätt ur balans därför att hon, alltså dels har hon inte helt styrkan att hålla samma jämna galoppsprång hela tiden och hon gärna tippar lite på näsan, och där är det min uppgift som ryttare att balansera upp henne genom en halvhalt exempelvis, därför att hon ska behålla samma jämna galopp. Så det är balans alltså för mig bland annat. Kanske låter luddigt.
Men... Nej, men det gör det inte. Och där är också, när jag pratar balans också för mina elever ibland, så brukar jag försöka, bara för att så här, sätta det in i hur man ska förstå, att man kan jämföra hästen som en gungbräda. Jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut, det kanske jag har.
Ja, jag tror det.
Så tänkte jag att när hästen är i perfekt balans, då liksom är den här gungbrädan från backen på båda ställena liksom. På båda sidorna. Och är rumpan för långt ner, då åker huvudet upp, och åker bogen ner så åker rumpan upp. Så liksom det du försöker göra är att hålla en jämn balans däremellan hela tiden. Och när bogen åker ner, för nu tänker jag gungbrädan som hästens ben liksom. För vart benen är ju bara, eller vart huvudet är bara ett resultat av hur benen rör sig. Så om du tänker dig att hästen faller med sin balans på bogen, då kommer den försöka rädda balansen genom att rycka upp huvudet, för att den kan inte vara för mycket på den. Okej, Fia och Badou kan ju det i och för sig, men för mycket på bogen och för mycket på näsan. Många hästar räddar ju sig då med att dra upp huvudet, alltså att hästens överlinje blir uformad istället för
bruten liksom.
Ja, den blir bruten vid manken kan man säga.
Och men då också att det går snabbare och snabbare och snabbare.
Eller? Ja, nödvändigtvis inte. Om vi tänker till exempel Vera, när hon hamnar i obalans, då blir hon segare istället. Alltså,
ja, just det.
Många heta hästar tappar ju bjudningen när de är i obalans. För att man liksom tappar balansen mellan hand och skänkel, och man får inget dragläge liksom. Så det skulle jag också säga hör lite till balansen, att man måste förstå det. Att så här, okej, om min häst rycker upp huvudet och bryter manken bryter över linjen, att man då måste ha rätt system för att då få rätt på balansen igen, och dela börja bakifrån, alltså med bakbenen under sig, så kommer då manken komma upp igen och huvudet falla ner igen. Att du kan inte, när den hästen redan är på bogarna, så kan du inte börja med att försöka dra ner huvudet.
Nej.
För då står hästen på näsan till slut. Och det tycker de inte om.
Ja.
Bara det också väldigt luddigt.
Nej.
Ja. Och sen måste vi också tillägga att det vi pratar om nu kan inte, det kan inte stackars Linnea stå för.
Nej, absolut.
Utan det är hennes,
det är våra egna.
Det är våra egna filosofi. Men
ja,
som sagt, ABC:n är tagen från Linnea.
Ja. Exakt.
Så framåtbjudning, rakriktning, balans.
Ja. Och det är så här, hon frågar också lite så här, vad det är typ Linnea har gett eller lärt er, eller alltså så. Förutom det här kan jag ju bara tillägga att när jag började träna för Linnea så hade jag ju inte A eller så.
Inte jag heller.
Nej, men jag har ju liksom aldrig liksom ridit i ett friskt tempo så att säga, utan jag har varit lite skygg och gärna ridit lite i lågt tempo och sådär. Och ju mer, det är också så, jag sa det till Linnea, skickat ljudmeddelandet till henne för typ 2 veckor sedan, där jag bara sagt, nu fattar jag typ. För att hon har tjatat på mig i 1,5 år om att jag måste ha hästen framme, och vi har ju tränat på det och jag har gjort det och alltså allting så. Men jag bara fattar typ i själen nu varför det är viktigt. Alltså jag har fattat det i huvudet innan, jag fattar det i kroppen på ett sätt. Och det har varit en sån stor ögonöppnare för mig, och att jag inte tidigare har förstått att om jag inte har en framåt drift så blir det svårt för hästen, alltså det blir svårt för mig att både så här se distanser men också korrigera distanser, det är ju så här obvious kanske, men också blir det jobbigare för hästen att hoppa liksom rent fysiskt om inte hästen driver framåt, därför det blir ju tyngre för hästarna att hoppa liksom.
Mm.
Så det har varit en stor skillnad för mig, allting blir så mycket enklare för mig när jag har liksom ett högre tempo. Och sen har hon också lärt mig att det är okej att göra misstag. Det tycker jag hon är så himla bra med. Att det handlar inte om att liksom komma perfekt på varje hinder och ta de perfekta besluten hela tiden. Utan det handlar om att försöka göra det bästa när du hamnar i en knivig situation och försöka lösa det. Ibland är det inte jättesnyggt, ibland blir det inte kanon liksom. Men hon ger aldrig en skit för att det blev fel, utan tvärtom bra att du försökte typ. Ja. Eller nu lärde du dig någonting. Hon vill gärna att man lär sig själv, att hon talar inte alltid om, utan hon tror mycket på typ att man lär sig själv genom misstag, och det tycker jag ger ett så högt i tak i att våga göra fel. Mm. Vilket gör att man vågar rida liksom, och det, då tycker jag misstagen kommer mindre för att man vågar och man litar på sig själv.
Mm. Jag måste flika in med en grej där i framåtdriften.
Ja.
Att när jag kom med Badoo till henne för första gången, det här var ju säkert, det var 2021 tror jag det var.
Mm.
Så var jag där, han var väl 4 eller 5 då. Och då hade jag varit där med någon häst innan och sen har jag tränat. Och då hade jag verkligen så här lyft Badoo till skyarna och bara, han har jag ordning på framåtbjudningar så det kommer inte vara ett problem. Du kommer bli så stolt liksom att det fungerar. Och så kom jag dit och så bara, ja nej, den här hästen är ju reaktiv, men du har ju ingen framåtdrift. Förstår du vad jag menar då? Mm. Han är ju het. Jag får ett svar av skänken.
Mm.
Men det är ju helt obehjälpligt. Alltså, han var ju skänkelskygg liksom.
Mm.
Så jag kunde ju aldrig komma med skänken och att jag fick ett ärligt svar som att okej, jag trampar på mer med mina bakben, jag sätter under mig mer, jag tar längre steg, utan jag la skänken och så bara,
ja.
Så. Och det har jag också förstått att så här, att framåtbjudningen eller halvhalten eller vad det än är, att du kan väldigt enkelt få en häst reaktiv. Det handlar om är egentligen inte alls hur, alltså jo, det är ju mycket, det är klart det hjälper dig att hästen svarar snabbt inne på banan.
Mm.
Men det spelar ingen roll hur snabbt den svarar om det inte är korrekt
liksom. Korrekt och framåt
så. Och liksom det du har tänkt dig.
Exakt.
Då kan ju dina, ja, eller typ en sån grej att okej, jag trycker på med skänken, jag får en reaktion, hästen, jag känner liksom att det händer något i hästen, men den tar mig inte framåt.
Nej, exakt, precis.
Då är det liksom, det är inte framåtbjudning.
Nej.
Eller framåtdrift. Och det var lite det jag var inne på, en het häst där, att den kan ju liksom, när den är i obalans så kan ju den lägga av med motorerna och så kommer du med skänkel och så trycker inte skänken på framåt. Eller liksom skänkelhjälpen är inte en drivande hjälp, utan den skapar bara ännu mer reaktion i hästen.
Mm.
Så det blir liksom, signalerna blir inte rätt, utan de måste verkligen kalibreras in på rätt sätt.
Mm.
Precis som, ja men det här pressure och release, hela grejen, den grejen liksom.
Mm.
Så när jag tränade Badoo första gången där, jag fick ju träna på att skänkla på rätt sätt.
Ja,
vi travade ju liksom en halvtimme.
Ja.
Och bara lärde oss liksom, okej, när jag kommer med skänken, det betyder inte upp och iväg, utan det betyder liksom trampa under dig, trampa på framåt.
Mm.
Ja.
Och det när du säger med trava, det fick jag göra jättemycket också i början för att ha mina hästar liksom helt framme. Då fick jag träna på att trava, och alltså en ganska aktiv trav, och sen skulle jag alltid göra galoppfattningen utifrån traven, aldrig från skritt. Och sen tvärtom, när jag skulle gå ner från galopp till skritt så fick jag inte hoppa över traven, utan jag skulle gå ner från galopp till trav till skritt liksom, och göra hela den biten. För jag tycker att traven är så avslöjande också på om hästarna är framme, och det fattar jag inte innan.
Nej.
Så det fick jag träna mycket på också.
Alltså vad jag tror som är liksom anledningen till varför traven är så avslöjande, det är om vi tänker i dressyren och du ska ut i en travökning. Att har du inte hästen i balans och med jämnt påskjut, då kommer den ju gå över, då kommer den ju bryta över i galopp. För att den inte orkar pusha på jämnt med sina bakben. För galoppen jobbar ju bakbenen bredvid varandra.
Mm.
Och i traven, så, om vi jämför med en människa som gör utfallssteg, så är ju traven så jobbig. Alltså att de måste vinkla sina bakben, sätta under ett bakben i taget och pusha på.
Mm.
Medan i galoppen så blir de ju dubbelt så starka i och med att de använder båda sina bakben.
Mm.
Så där, om man rider hästen i balans, så ska det liksom inte, det ska inte finnas någon limit i traven, utan du ska kunna skänkla på till en V75-trav, som jag kallar det, eller en ökad trav helt enkelt. Mm. Utan att hästen slår över i galopp. Och väldigt många hopphästar vill ju slå över i galopp för att det är, de är mer reaktiva än vad framåtdriften liksom.
Ja.
Eller vad du menar?
Ja, men så gjorde det när jag började träna. Då började mina hästar slå över i galopp när jag skulle öka traven.
Ja.
Mm.
Och jag tror det har att göra med att när vi kommer med skänker så är det mer en, speciellt på hopphästar, att det blir mer en uppåthjälp än en framåthjälp.
Mm.
Eller alltså, många hästar överlag, det behöver inte vara hopphästar, men generellt att skänken ska vara en framåtdrivande hjälp, det ska inte vara en reaktiv hjälp.
Nej, precis. Ja, men intressant snack faktiskt. Jag vet inte om du kände så, ja, typ, jag har en känsla av att jag svarade lite luddigt på allting. För jo, jag vet inte om det är för att vi sitter i bilen och att vi är framme om 5 minuter, att man känner sig, att man skyndar sig. Nej, men att jag bara reflekterar, jag bara känner, ja. Eller så här, att man inte är van, eller att jag kände, jag vet inte om jag gav.
Men sen tror jag också det är lite så här, förstå mig rätt när man säger att det är lite, alltså jag är jättesäker på mitt system, det är jag, men man vill också typ att det landar rätt.
Ja.
Att när jag säger så här, men skänkla på i traven tills det går jättefort, alltså,
ja.
Det är klart det kan låta dumt. Och liksom, ja, det krävs nog också, hade jag inte varit där jag var i min ridning och haft de problemen jag hade med Bell som jag hade då, då hade jag nog inte tagit det här systemet till mig liksom.
Nej.
Utan jag behövde vara där jag var för att fatta att det här skulle göra skillnad.
Ja.
Och hade det varit tidigare, typ när jag var 17 och tyckte att jag var bäst i världen och jag red alla hästar på stort tackamål och målet med all ridning var att kunna rida med sytråd och sånt där, och galoppera så långsamt det bara gick och kunna ha fått galopp från allt liksom. Alltså du vet, sånt där liksom, då sånt där säger jag och ingen kommer förstå vad jag menar. Nej, men att det är så, när man väl förstår grundridning, då kommer man fatta att det krävs inte mycket mer än framåt, bakåt, höger, vänster liksom. Och jag trodde nog tidigare att alltså, okay, jag måste utbilda min häst till att göra en framdelsvändning, och jag måste utbilda min häst till att göra det här. Det blev lite mer så här cirkuskonster än vad det var grundridning. Typ som Badou nu, jag har inte gjort något speciellt med den hästen. Alltså jag har gjort mina halvhalter, jag har gjort mina övergångar, jag har galopperat och alltså jag har inte gjort något speciellt. Men skulle någon säga åt mig så här, kan du testa en galoppsax, då hade jag bara, det funkar säkert. Mm. Det är bara att göra liksom.
Mm.
Men jag hade inte behövt nöta på det, utan det är bara så här, han är bara så pass välriden mellan hand och skänkel så jag kan flytta honom som jag vill.
Mm.
Det är inte ett, det är liksom inte ett inlärt trick.
Nej, jag förstår.
Eller fattar du vad jag menar?
Mm. Ja, men precis, du har skapat en grund som gör att gör det lätt för dig att göra lite mer advanced, därför att allting fungerar. För exakt. Alla advanced-grejer är byggt på grundridning i grunden.
Ja,
liksom.
Men det går ju samtidigt att lära en häst göra en skänkelvikning utan att den är upp på yttertygen. Alltså det går att lära en häst att korsa benen ändå.
Mm.
Men det är inte i den balansen jag söker när jag ska hoppa liksom.
Nej, jag fattar.
Du är med på det här.
Jag tror jag fattar med det.
Ja.
Men jag tycker att hela, alltså tillbaka till frågan, så tycker jag att Linnea är väldigt duktig på att förenkla saker också, att inte lägga fokus på för mycket typ detaljer, för jag var ganska detaljstyrd när jag kom till henne, och jag minns många gånger när jag hoppade en bana hos henne och så var jag så medveten om vad jag hade gjort under banan. Jag bara, gud, där gick jag fram för lite med, för mycket med överlivet, eller där hade jag lite för mycket ben, där var jag lite för brysk, eller där glappade jag lite och så här. Och så kom jag i mål och så skulle hon ge feedback och så nämnde hon inte de sakerna. Så jag bara, hallå, såg du inte att jag liksom...
Att jag flög där.
Att jag, eller så här, varför kommenterar du inte det liksom?
Och det tycker jag har hjälpt mig mycket att ta bort, för jag är så detaljstyrd själv liksom. Nu utgår jag bara från mig ju. Så att det har hjälpt mig så mycket att hon är mer enkel, och det är inte så mycket, ja, det är inte så konstigt liksom. Så ja.
Nej, jag är with you. Verkligen.
Men ja, men hoppas det var svar på frågan helt enkelt.
Ja,
vi börjar närma oss tävlingen här nu i Halmstad.
3 minuter kvar. Hästevenemang. Vill du den att jag skulle säga?
Ja, jag tror det var den vägen vi skulle tagit förra gången.
Ja, nej, det tar vi inte då.
Nej, jag tror du får köra samma. Du vet, vi kom ju lite fel sist, för vi kom in liksom på deras privacy lite. Alltså, vi går den där ju. Ah, strunt samma. Lyssnarna, vi ska börja avrunda. Vi vill tacka så otroligt mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Och det här är ju sista gången faktiskt i mars nu, som ni har möjlighet att vara med och lottas ut av den här. Eller, vänta. Nej, det är nästa. Ja. Det är sista chansen att vara med i utlottningen av boken. Vi lottar alltså ut under mars månad nu en signerad bok. Min bok, En mental halvhalt, till er som har swishat den här månaden. Så vill ni, så får ni väldigt gärna skicka ett litet bidrag även den här veckan. Vi är så otroligt tacksamma för er support. Så vill ni skicka en tia eller vad som helst, så har vi vårt swishnummer som är 1232 981 231, och det står i poddbeskrivningen. Det står även på vår poddinsta, Elsa och Johanna. Och vill ni veta hur det har gått här på Elsas tävling, så får ni gå in på hennes Instagram, för hon har säkert lagt upp någonting, säger jag. Nu spoilar jag i förhand, men det har du säkert gjort vid det här tillfället. Okej, vänner, tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka, och då är det avsnitt 100.
Och alltså, det är så sjukt. Avsnitt 100.
Ja, tack för att ni har varit med oss från start. Ni är
bäst. Ja, alltså, otroligt.
Puss och kram.
Puss, hej.
Hej.